Jaha, hej igen. Då ska vi titta på kulturerna i Indien och Kina den här gången. Och då är vi lite, då är vi tillbaks till den orientaliska traditionen där man var mer kanske praktiskt inriktad och inte så, det var inte så mycket fokus på bevisen. Som i den grekiska kulturen som vi pratade om sist, det här axiomatiskt deduktiva som det heter. Från givna satser så härleder man nya satser. Hela den processen kallas ju för att man bevisar någonting. Indien först, där har vi en stor flod också, det är alltid förknippat med floder nästan. Matematikkulturerna, Indus. Men det kanske var ju övriga i Indien också. Jag kan inte historien så väl. Jag har en tidsaxel där som jag brukar skriva upp på sidan 1 i mina anteckningar. 500 år före Kristus ungefär. Sulva Sutra, manualen om repsträckning som den heter. En bok som samlade mycket olika konstruktioner. Vi ska väl titta på två här sen idag. Ashoka minus 300 någonting, var en kung, och där har dyker våra siffror upp för första gången. 12-beteckningssystemet som vi är vana vid, det har alltså 3 komponenter. Positionen, den mötte vi redan hos babylonierna. Siffrorna, de kommer här då, ett indiskt påfund. Och sen till sist då, som vi ska se, Kina, där fanns nollan med, ett tecken för tom plats, som ju också är väldigt behändigt. En storhetstid i Indien var Gupta-dynastierna, ungefär 300-600 efter Kristus. Där fanns en känd matematiker som heter Aryabhata, och där ska vi titta lite på rotuttagning här idag också. Och ja, sen finns senare, även långt in i medeltiden, 1100-talet, så finns det kända matematiker som Bhaskara som bevisade Pythagoras sats. Kulturerna hade väl lite utbyte med varandra genom handel och så, men det känns, märker jag också, som om man funderar på sitt eget håll och koncentrerar sig på ungefär likartade problem. Vi ska se här, i Kina så låg man långt före när det gällde många saker. Vi ger oss på den här konstruktionen då av en kvadrat med samma area som en given rektangel. Och det här är från boken ungefär, och detta är då vad som kunde stå i den här Sulva Sutra. Och här verkar det som det var av religiösa motiv som också gjorde att man matematiken grev fram, eller kom framåt. Om jag minns rätt så var det något altare som skulle konstrueras, och då fick man det här problemet, alltså att konstruera en kvadrat med samma area som en given rektangel. Och här tar jag ett exempel då, 4 gånger 6. Arean är alltså 24 ytan i kvadratmeter, om vi så vill. Och då är det alltså frågan om att hitta, med modernt sätt, hitta roten 20. Roten ur 24, för det blir ju då kvadratens sida i de här figurerna. Och kom ihåg, alltså det var ju inga graderade linjaler eller något sånt där, och det skulle ju vara någon mycket noggrann geometrisk konstruktion. Vad man gör då är att alltså, där som jag har gjort i figuren. Jag tar och skärmar av en kvadrat först. A, H, C och ett hörn till där som jag inte satt någon beteckning på. Sen det som återstår till höger där delar jag på två hälften. Den skuggade delen där flyttar jag ner. Så att den kommer under kvadraten. Och då har jag fått någonting som grekerna kallade för gnomon. Jag vet inte riktigt vad det ordet kommer ifrån, men vi kommer återkomma till det när vi kommer till arabisk matematik. Och jag har ju flyttat om lite grann, men jag har inte ändrat area. Det är gnomon, men har ju samma area som den givna rektangeln. Jag tog ju bara en bit och flyttade den. Så en gnomon är alltså en, kan man säga, en kvadrat med en liten kvadrat borttagen. Så kan vi nu sätta upp ett samband för gnomonens area. Ja, det kan vi, va? För att det är ju då den stora kvadraten och minus den där lilla rutan längst ner i högra hörnet. Så då vänder vi blad och då skriver jag som så att gnomonens area är 5 i kvadrat minus 1 i kvadrat är lika med 24. Stor kvadrat minus den lilla kvadraten. Ja, det visste vi att det var area var 24. Men vad är det för vits med detta, man tror? Ja, hur kan jag på detta sättet hitta roten i 24 i figuren här på någon sätt? Ja, 5 i kvadrat minus 1 i kvadrat är lika med 24. Det är ju precis, det leder ju tankarna till Pythagoras sats, va? 5 är hypotenusan och sen har vi de två katetrarna också. Och kan jag bara få tag i en sån triangel så får jag ju också sidan roten i 24. Och jag har tagit en liten del av den figuren som jag hade på sidan 1. Och ni ser punkterna A, H och E. Återigen, de fanns på sidan 1. Och vad jag gör är ju att jag drar en cirkel med medelpunkt i E och radien AE. Alltså 5. Den radien är ju 5, för det var ju, jag tog ju rektangeln, skapade en kvadrat och så delade de där två resterande bitarna i hälften. Så den måste ju vara 5 den. Och sen har jag ju min lilla enhet, H till E är ju 1. Och sen drar jag min cirkel då, centrum i E och radien 5. Och så ser jag helt enkelt var den skär den vertikala linjen från H och uppåt. Och ser ni, där har jag fått tag i min sida roten nu 24. Så att sen är det bara att förlänga den utåt där. Och så det sträckade området är alltså min sökta kvadrat. Snyggt, va? Man gick över till den där gnomonen istället och då såg man det som stor kvadrat minus liten kvadrat. Aha, där förde tankarna till Pythagoras sats och sen så ritade vi en cirkel och tänker lite där. Så det var någonting som man kunde hitta i Sulva Sutra. Vi tar en till med en geometrisk grej. Och det är mitt andra halvan på sidan 2 där. Transformation av kvadrat till en cirkel med bibehållen area. Tänker du, är inte det här ett sånt här klassiskt problem från antiken som har visat sig vara olösbart? Jo, alldeles riktigt. Så här är något lurt. Det är något lurt med det här. Men vi ska se hur nära indierna kom. Jag har ritat en kvadrat där som är sidan X. Jag gör det här för alla kvadrater på en gång. Och den har en medelpunkt, M. Och så tar jag ett hörn där uppe till vänster som jag betecknar med A. Och sen så är indiska receptet, det här för att hitta den sökta cirkeln. Det är dra cirkelbågen centrum i M och radien MA. Den skär vertikallinjen där uppe i C. Och den skär kvadraten i D. Och så väljer du helt enkelt som så att DE, den ska vara en tredjedels DC. Ja, du skulle kunna stanna bandet nu och fundera lite här jag har ju räkningarna nedanför där, men du skulle kunna försöka analysera det här själv och se och sen återkomma. Vad blir det för pi värde på pi egentligen med den här konstruktionen? Ja, den sökta cirkeln då, cirkelradien, det är alltså ME. Och jag har dragit den. Centrum är M och radien ME. Och ni ser ju att jag missar ju lite i hörnen där, men det kanske kompenseras då fullt ut av det som jag får extra i mittpartierna där. Men ska det verkligen bli exakt samma som ska man verkligen få kvadraten, sa jag. Ja, längst ner till vänster där så har jag satt upp då med beteckningen. AB är ju rot under 2x. Pythagoras sats. MA måste vara halva det. Och det är ju lika med MC också. Och MD, det är ju x halva. Jag gör det här för alla kvadrater på en gång. Och till högerkolumnen där så skriver jag då upp enligt receptet. Radien skulle vara x halva. Då har vi gått upp till MD. Plus en tredjedel av den där lilla skillnaden mellan, alltså den sträckan, en tredjedel av sträckan DC. Och med det som jag hade till vänster där så kan jag få upp ett uttryck. Och här har jag då satt pi inom citationstecken, för jag tror inte att det blir det riktiga pi. Men jag säger då att det här piet gånger radien i kvadrat ska vara lika med x2. Och gör man nu sina räkningar där, x-kvadrat kan ju som ni ser förkortas bort. Och efter lite algebra får jag ett värde då på piet som är 3 genom 1/2 plus rot under 2 genom 3. Och det där är inte långt ifrån pi, men det är faktiskt 3,088. Så där var den lilla haken med det där, den här konstruktionen. Man får nästan av kvadraten, men inte riktigt. Men det var bra försökt. Vi avslutar, ja, vi vänder blad och vi avslutar med lite talteori från Indien. Det blir det sista indiska och så tar vi Kina sen. Väst på sidan 3 så konstaterar jag här då som i boken att från den här Aryabhata till våra tider och det fantastiska geniet Ramanujan som levde för cirka 100 år sedan. Jag vet inte om ni har talat om honom. Han är en mycket speciell person som hade en osedvanlig begåvning för de hela tal och matematik överhuvudtaget. Kolla upp honom, han är en mycket spännande figur. Man har ju varit intresserad av heltalet. Och i den här Aryabhata, han skrev en bok och den heter då Aryabhatiya, som ger då en algoritm för beräkning av kvadratrötter. Och det är väldigt viktigt här i alltid när ni tänker på det här och tänka, det är nästan svårt och vi är så inkörda med vår algebra som kom på 1600-talet. Och analysera de här algoritmerna. De hade inga bokstavsräkningar, inga symboler eller något sånt, men de visste vad de gjorde. Och han gjorde det på sitt sätt. Vi tittar på ett problem från övningsboken. Ta roten ur 388 129. Och det kallar jag då för X. Och i boken finns ändå en algoritm för hur man ska klara av detta. Men vänder man blad där i boken så kommer man se att en analys av vad det är som verkligen försiggår. För vi har lite svårt att kanske förstå vad som försiggår. Så vi får använda vår moderna algebra här. För att analysera detta. Hur de gjorde. Ja, vi avskiljer först ett antal jämnt antal 10-potenser. Det där 388 129, det är ju ungefär 38,8 gånger 10 upp till 4. Tar jag roten ur det så får jag något tal som måste ligga mellan 6 och 700. Det kan vi ju slå fast. Och så kommer mitt på sidan 3 då, algebran här då. Jag ansätter x som ett tal med ett hundratal, ett tiotal och ett ental a, b och c. Och sen så kvadrerar jag. Och ja, ni vet kanske hur det blir när man kvadrerar en med tre termer. Det blir var en i kvadrat och så två gånger de korsvisa multiplikationerna där. Så vi får ju totalt 6 termer i x kvadrat. Och sen så då kan vi ju tänka oss här att då ser vi det största a kvadrat gånger 10 uppe till 4. Hur stort kan jag välja A där? Jo, vi hade ju 388 000. Och väljer jag det största jag kan välja där då på A. Det ska jag ta det största också. Det blir 6. För då kommer jag upp i 360 000. Och har jag gjort, vad gör jag valet A? Jag väljer 6 för A. Ja, då är det bara att göra subtraktionen och få från 388 129 minus 360 000, 28 129 kvar att få ihop. Så går jag nu metodiskt till väga och försöker nu hitta mitt B. Jag sätter in alltså A lika med 6 överallt, gör subtraktionen jag nyss sa och så ser ni mitt näst sista uttryck ner på sidan 3 där. 12b gånger 1000 och så vidare. Det ska vara lika med 28129. Och hur ska du nu välja B? Ja, du ska inte. Du har ju 1000 där, du har ju 28000. B kan vara 1, det kan det vara, då är uppe i 12 000 på den första termen, men du kan välja det 2 också, då är det uppe i 24 000. Och, men du kan inte välja 3 för då är det 36 000. Då har det blivit för mycket, va? Så du får välja att B lika med 2. Då har du fått ihop 24 000 av de 28 129 som du ska få ihop. Så då återstår alltså 4 129. Och de var väl mest intresserade av heltal, så nu ska det väl bli ett heltal, det här får vi hoppas. Och det återstår ju entalet C att bestämma. Så jag sätter in vad jag hade den på B med B lika med 2. Och så får jag den sista ekvationen där för C längst ner på sidan 3. Och nu ska jag få ihop till 4129. Och det största C jag kan välja är 3. För då blir första termen 4000. Och sen hoppas vi då att det resterande där, det blir 120 och så plus 9. Ja, vi får ihop till 4129. Så det rätta svaret är alltså på den här kvadratroten. Det är vad? Det är 623. Och där hade man alltså ett räkne, det hade då man på 400-talet ett räkneschema för. Men bokstavsräkningen som vi är så vana vid, den verkar lyst med sin form. Vi vänder blad till sidan 4 och kastar oss då över på den kinesiska traditionen, eller ja, kulturen. Och den sträcker sig över väldigt lång tid, och jag har där listat, ja, den sträcker sig väl från ungefär minus 1000 fram till egentligen 1500-talet någonting. Men jag har listat de här olika dynastierna som har funnits. De har Shang, Shu, Han, Tang, Sung, Yuan och Ming. Ming kanske ni har talat om, porslin, det är nog 1500-1600-talet någonting. Ibland var det fina tider och högkultur, och ibland var det hemska kejsare som brände böcker och så vidare. Och ja, om vi ska nämna två saker här, så är det väl den här boken 9 kapitel om räknekonsten, som kanske skrevs redan på 300-talet före Kristus, och den innehåller mycket matematik, men inga bevis. Men det kan väl ändå, så det kanske inte är rätt att kalla det för kinesernas elementa, men det fanns väldigt mycket intressant där. Sen också kan vi ju nämna Liu Hui, som verkade på 300-talet. Han kan man väl kalla för Kinas Arkimedes, för han hade också stenkoll på pi. Också genom sådana här instängningar som vi pratade om förra gången. Och talen är ju värda en riktigt ett kapitel för sig egentligen där. Jag har skrivit där ett tal med deras beteckningssystem. Och här ser vi för första gången i kursen den runda ringen, nollan. Och där står faktiskt 10 724. Men inte bara det, för de räknar också med negativa tal. Det där snedstrecket på slutet, det motsvarar vårt minus framför. Så här är, och detta är 1200-talet, det är ju anmärkningsvärt. Man är helt bekväm med negativa tal, och man har också ett tecken för tom plats. Två matematiska, jag gör två nedslag här från den matematiken. Jag tror det får räcka, och en sak som är rolig som kanske inte finns med i de första kurserna ni har läst matematik är ju de här linjära kongruenserna. Det tror jag ofta dök upp ur kalenderproblem. Den kinesiska kalendern. Ni kommer ihåg moduluräkning antar jag. Två tal, x och 2, är kongruenta modulus 3 om skillnaden mellan dem är delbar med 3. Men här är inte bara ett tal utan det här, här ska vara tre. Jag tar ett exempel här då. X ska vara dels kongruent med 2 modulus 3. Det ska vara kongruent med 3 modulus 5 och samtidigt ska det vara kongruent med 2 modulus 7. Och vi ska försöka hitta det minsta positiva heltalet som fixar till det här. Alla tre ska vara uppfyllda. Ett sätt att framställa det här, det är ju att ett land som fanns det 3 kronor, vilket jag kan säga Sverige då, 3 kronor, 5 kronor, 7 kronor. Och frågan hur mycket pengar har jag om jag växlar in det i 3 kronor så blir det 2 kronor över. Växlar jag in i 5 kronor så blir det 3 kronor över. Växlar jag in i 7 kronor så blir det 2 kronor över. Hur mycket pengar har jag? Och det finns väldigt många svar på det, men vi söker, som vi ska se, men vi söker det minsta. Och då delar vi upp i 3 delproblem. Som kanske inte ser ut att ha så mycket att göra med grundproblemet. Men jag löser först här, längst ner på sidan 4. Kongruenserna. Jag hittar ett tal x sådant att det ska vara kongruent med 1 modulus 3 och 0 med de övriga med modulus 5 och modulus 7. Och det fina med det är att det här kan jag ju faktiskt göra i huvudet. Det är inga konstigheter och en dator skulle också kunna göra det. Det betyder att ska det vara 0 modulus 5 och 7 så måste detta talet vara delbart med 7 gånger 5. Och det är primtal så att då är det bara att kolla 35 och 70 och 105 och så vidare. Och jag får napp nästan direkt där. Jag får hitta ju 70. Så min lösning på det delproblemet är 70. Kanske du ska ta och nu när det innan vi vänder blad så kanske du ska försöka lösa de andra 2 delproblemen. Då sätter du en etta i andra raden och nollor ovanför och under. Tar du det delproblemet och till sist så tar du det tredje delproblemet där du sätter en ettan längst ner och nollor ovanför. Kan du lösa de 3 kongruenserna? Ja, hoppas det gick bra. Vi ser svaret längst upp på sidan 5. Efter den andra kongruensen behöver jag bara kolla 21 och 42 och så vidare. Alltså multipla av 27 gånger 3, 21. Och jag fick napp direkt där, 21. För det är 21 är ju 1 plus 4 gånger 5. Så det är kongruent med 1 modulus 5. Och i tredje delproblemet, ja, 5 gånger 3 är 15. Så jag behöver bara kolla 15, 30, 45 och så vidare. Och jag får hitta en lösning direkt. 15. Så där står jag nu med mina 3 tal som jag löst 3 delproblem. 70. 21 och 15. Vad gör jag nu med dem? Jo, som jag skriver där i rutan mitt på. En lösning på det här ursprungliga problemet, det är att ta 2 gånger x1 plus 3 gånger x2 plus 2 gånger x3. Och gör man det så får man 233. Och här måste du nog tänka till, det minns jag själv när jag såg detta första gången. Det är man ju inte, kanske inte helt bekväm med att detta skulle vara så Om vi tänker oss den där 2x:et. Mm-hmm. Ja, den fixar ju till det första delproblemet förstås. Det gör den. Men kom ihåg att den där, de här var ju den vi sökte lösningar som var multiplar av 35. Så när jag multiplicerar med 2 där så förstör jag ingenting för de andra kongruenserna. För de är ju 2 gånger 70. Det är ju fortfarande delbart med 5 och med 7. Så jag förstör ingenting där. Och samma resonemang kan man göra då med när man tar 3 gånger x2 och sen med 2 gånger x3. Så tänker jag. Så det funkar. Men det är då inte den minsta lösningen. För till en lösning kan man alltid dra till eller lägga ifrån en multipel av 3 gånger 5 gånger 7 i detta fallet. Och det är ju 105. Och så för att få den minsta lösningen drar vi bort så många multiplar som möjligt av 105. Och det jag kan ta bort 2 sådana. Och då får jag det minsta positiva talet. 23. Så 23 var den minsta lösningen till den där linjära kongruensen. Så det kan vi testa där, ja. Och ja, man kunde ju tagit 2 kongruenser. Och eller nu här tog jag 3, eller man kunde tagit 4 eller 5. Det blir ju mer och mer jobbigt. Alltså, så vi, mer än 3 ska vi väl inte ge oss på här. Men det är ju någonting jag tycker vi ska ta med oss från den här kinesiska kulturen. Hur man löste sådana här problem. Det här kom inte till Europa förrän, ja, det är väl 2000 år senare, 1700-1800-talet. Den här typen av problem. Sista för idag är att, säger ni, busenkelt problem. Vi ska lösa ekvationen 7x minus 20 är lika med 0. Jag har skrivit upp det, kom ihåg, med våra symboler. Man kan ju tänka det sig som att du får 7 penningpåsar med lika mycket pengar i varje. Så ger du bort 20 och då har du ingenting kvar. Hur mycket fanns det i varje penningpåse? Och det som kanske är lärorikt här då är att vi är just att tänka sig in hur man såg på detta när man inte hade de här bra beteckningssystemen som ni ser här på sidan 6. Men man lyckades lösa det ändå. Och det tror jag är väldigt viktigt att tänka på just i undervisningssammanhang att vi tar kanske för mycket för givet ibland. Man blir lite mer ödmjuk när man tänker på under lång tid. Under hur lång tid man har haft andra metoder och andra synsätt på matematik. Thomson har väl någon idé någonstans i boken just om att varje ung människa går igenom samma faser som mänsklig i sin matematiska mognad. Som hela mänskligheten har gått igenom under alla epoker. Det är väl något att fundera på. Ja, metoden med dubbel falsk position. Också en kinesisk specialitet. Man gissade 2 möjliga. Gissning 1 och gissning 2. Och såg vad det blev. Så vi satte in 2 i den där. 7x minus 20. Då får vi minus 6. Gissar vi 4 så får vi 8. Och då hade man ett tänkesätt här hur man skulle få fram det exakta svaret. För 2 var ju uppenbart för lite och 4 var uppenbart för mycket. Och det är möjligt att man tänkte, jag har inte fördjupat mig allt för mycket i detta, men det är möjligt att man tänkte i termer av likformiga trianglar. Koordinatsystem är ju också kanske så som vi ritade det också. Det är ju med Descartes på 1600-talet. Så det är ju, men man kunde ju tänka sig att de tänkte i form av likformiga trianglar. Och den förhåller sig liten sida till stor sida i den ena triangeln som liten sida till stor katet i den andra. Och det är det som jag skriver upp, det sambandet där. Kan du tänka igenom att se att det stämmer. Och efter lite manipulationer så får vi då den formen som längst ner på, långt ner på sidan 6 med F2 G1 minus F1 G2. Och det ska divideras med F2 minus F1. Och gör vi det så får vi våra svaret som vi numera kan gå bara på en rad, lite algebra och en division. 20 sjundedelar. Metoden med dubbel falsk position. Vi såg väl i början av kursen metoden med en falsk position. Det gjorde vi. Ja, det var allt för den här gången. Nästa gång så blir det arabiska. Då beger vi oss till kalifen i Bagdad och ser vad hans matematiker höll på med. De löste andragradsekvationer med smarta konstruktioner. Det ska bli kul. Vi ses då. Hörs då. Hej hej!